Shalom, kära vänner. Vi fortsätter att studera Paulus brev. Andra Korinthierbrevet 8 har vi kommit fram till. Och nu går Paulus in i ett nytt tema. Och det har att göra med en insamling som han håller på med. Och om ni kommer ihåg så fanns det en profet, Agabus, i Jerusalem som hade profeterat om att det skulle bli en hungersnöd över hela landet. Nu har de inte översatt det som landet i svenska bibeln utan hela världen. Men det är bäst att tolka det som landet där, och det har ju med Israel. När man ser resultatet av, vi ska titta på det. Om ni tittar här i Apostlagärningarna 1 och 28. 1 och 27 kan vi skriva, men det börjar läsa. Nej, Apostlagärningarna 11 och 27 menar jag. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem hette Agabus. En av dem som hette Agabus trädde fram, och genom anden förutsåg han att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna som bodde i Judén. Judén är ju... Det finns ju flera betydelser på ordet Judén i skrifterna. Och en av dem, det är den stora betydelsen, och det har att göra med den romerska provinsen Judén, som då innefattar Galileen och Judén, alltså hela det område där judarna bodde. Och när den här, alltså reaktionen av att det skulle komma en hungersnöd över hela, som de har översatt världen, var att man skulle skicka pengar till dem i Judén. Det stämmer inte riktigt här. Så ordet världen är inte bra översatt här, utan det är hela landet, alltså Israels land. Det skulle komma en hungersnöd över hela landet. Då beslöt judarna i Antiochia att skicka så mycket de kunde till hjälp av bröderna som fanns i Judén. Så att i Jerusalem, och även det såg vi att de sålde ju sina extra ägodelar där i Jerusalem i församlingen. I Apostlagärningarna läser man ju om det i början där. De visste ju att det skulle komma svårare tider, så att de började förbereda sig för det. Och de hade det svårt ekonomiskt just i Jerusalem och i hela Israel, speciellt i Judén. Och då när den här situationen finns då bland Guds folk, de troende judarna i Judén, så kan inte Paulus när han åker i de här länderna där det finns överflöd annat än tänka på att han måste hjälpa. Och det, han fick också det som ett uppdrag i Galaterbrevet, kan vi läsa om det. 2:10. Ja, inget uppdrag kan man säga, men nästan som ett uppdrag. 2:9 kan vi läsa. När Jakob, Kefas och Johannes, som ansågs vara pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen som tecken på gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, de till de omskurna. Bara en sak ville de, att vi skulle tänka på de fattiga. Och det har jag också vinnlagt mig om att göra. Och det ser vi här då i Andra Korinthierbrevet 8, att nu... Så han har ju presenterat situationen hur det är i Jerusalem. Naturligtvis så nämner han ju om de troende i Jerusalem, för det var ju där allting gick utifrån. Och då när de fick höra det i Korint, så ville de vara med och hjälpa till ekonomiskt för att försörja och fylla upp det tomrum som fanns då bland de fattiga. Och nu så nämner Paulus att i Makedonien, och det ligger norr om Akaja då. Akaja var ju den provinsen där Korint låg. Ligger. Du kan läsa här i Andra Korinthierbrevet 8:1. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Församlingarna i Makedonien, det var i första hand Filippos, Thessalonika och Berea. De var frikostiga i det området där. Men då skriver han hur de reagerade här. Fastän de var hårt prövade. Det var ju speciellt i Thessalonika har vi ju läst om förföljelser. I Thessalonikerbreven kan man läsa om hur de blev förföljda för sin troskull. De var hårt prövade. Har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De var alltså rika på hängivenhet. Trots att de hade både yttre tryck av förföljelse och yttre tryck av ekonomiska svårigheter. De har gett efter sin förmåga. Ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. Nu ställer han då det här som ett, vad ska vi säga, ett sporrande exempel för församlingen i Korint. Och då längre fram så skriver han, om vi läser i vers 10, om vi hoppar lite här. Jag ger mitt råd i den här saken därför att det är bäst för er, ni som redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och besluta om det. Så de som först beslutade om att hjälpa ekonomiskt i den här frågan då, att skicka pengarna till Jerusalem, det var Korint. Det var de som först tog beslut om att hjälpa. Och det verkar som att de har blivit lite tröga då, och nu har Makedonien kommit i fatt då. De församlingarna som finns i Makedonien, fanns i Makedonien. Om vi tittar i Romarbrevet, kapitel 15, vers 26, ser vi att han talar om samma sak här. Vi kan läsa vers 25, så får vi sammanhanget. Men nu far jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Det vill säga att de här pengarna som han har samlat ihop. I Makedonien och Akaja. Makedonien sa vi då är Filippos och Thessaloniker församlingen. Och Iberia då. Makedonien och Akaja. Akaja är Korint. Har nämligen beslutat. Jag ser att det var de här som tog de beslutet. Att göra en insamling till de fattiga bland de heliga eller de avskilda i Jerusalem. Så har de beslutat och de står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. Så de här församlingarna fick del av det andliga goda som fanns i Jerusalem församlingen. Det spreds ut den tro och den andlighet som fanns där. Så, och då har vi liksom sammanhanget här då, att Paulus var intresserad av att hjälpa dem som stod i, som hade behov i Jerusalem. Och då tar han det här som exempel i Makedonien. Nu ska ni få höra vad ni var de första, men hör vad makedonierna har gjort. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. Och det är också viktigt att se här hur Paulus presenterar det här. Det är alltså inget tvång, utan, alltså det är inget, nu ska vi se vem ger en 10, vem är 20, vem ger 50. Den här typen av utpressning av att få ut pengar utav folk är mycket oren och osund. Jag är helt emot det här. Och Paulus säger att de gav frivilligt, med andra ord, de fick reda på behovet, och det är inget fel att informera om ett behov. Och det är ju lättare att tala om andras behov än om sina egna behov. Och Paulus informerade om hur det, de kanske till och med frågade, hur är det i Jerusalem? Hur har de det där? Ja, de har det så här och så här och så här och så här. Ja, men då vill vi hjälpa till här. De gjorde det frivilligt. Paulus tryckte inte på för att de skulle göra det, eller använde sin andliga pondus för att få loss pengar. Det måste man vara väldigt, 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 väldigt försiktig med det. Som andlig ledare. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga. Säger vi att här kom ju initiativet ifrån församlingarna. Inte ifrån ledarna när det gäller pengarna då. Och trots det att de hade så svårt ekonomiskt så ville de ändå hjälpa till. Nu tror jag inte det var så i Filippos. Det var lite olika områden där. Men Thessalonikerna kanske hade lite svårare då. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav dem först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Här ser vi tre typer av gåvogivande. Man ger sig först till Herren, och det är det största och det är det första. Och det är det han är så glad för. För han är liksom inte ute efter folks pengar, utan han är ute efter själar. Och han vill att själarna ska ges till Hashem och tjäna Gud. Och då säger han, först och främst så gav de sig till Herren. Det är det första. Vi måste lära folket att ge sig åt Herren först. De måste tjäna Gud med sina liv. Ge sig själva till Herren. Det andra är att de ger sig till ledarna. De gav sig själva först och främst åt Herren och sedan åt oss. Alltså, om man ger sig till Herren så ger man sig också till de ledare som Herren har rest upp. De ledare som Gud ger till folket, det är ju Guds gåvor till folket. Och när man ger sig till Herren så ger man sig automatiskt till de ledare som Herren har gett. Men, och det tredje då, så gav de pengar till de behövande i Jerusalem. Därför bad vi Titus att också bland er slutföra den kärleksgärning som han redan hade påbörjat. Titus hade ju varit där tidigare. När ni nu har överflöd på allt, på tro, tal och kunskap, på hängivenhet och på den kärlek som vi har väckt hos er, så överflöda också i denna kärleksgärning. Jag säger inte detta som en befallning, utan för att pröva om också er kärlek är äkta. Ser vi det här? Han liksom vill sporra dem, men inte som en befallning. Han är väldigt noggrann med det här. Ni måste inte göra det. Men titta vad de här andra har gjort, och det var faktiskt någonting som ni själva tog initiativ för ett år att göra. Så han liksom vill uppmuntra de här till att bevisa kärlek. Jag säger inte detta som en befallning, utan för att pröva om också er kärlek är äkta. Alltså, en äkta kärlek visar sig i praktiska handlingar. När andra visar en sådan iver så vill jag testa. Titta här vilken iver de har. Hur har ni det nu då? Det är inte så att de ska tävla vem som är mest kärleksfull och mest gåvogivare, utan man kan bli sporrad på ett positivt sätt utav andra som gör gott. Och det är så Paulus vill presentera det här. Han vill inte använda deras onda drift med att liksom, vi ska minsann ge mer än de andra här så och visa vad vi är duktiga. Jag tror inte det finns någonting sådant i Paulus motiv för att använda den typen av attityder. Första Korinthierbrevet, andra Korinthierbrevet 8:9. Ni känner ju vår Herre Yeshua Messias nåd. Han som var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Man kan fundera på vad det här betyder egentligen. Vi kan jämföra med 5:21 där det står så här. Den som inte visste av synd, honom har Gud gjort i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud, eller bli rättfärdighet. Guds rättfärdighet. Att utbyte här. Yeshua som inte visste av en synd, han blev synd. Och det såg vi att det betyder syndoffer. För att vi som var syndiga skulle få rättfärdighet. Det blev ett utbyte här. Och likadant här har vi ett utbyte. Han som var rik blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Och då måste vi ställa oss frågan, vad menas med detta? Talar han om materiella rikedomar eller om andliga rikedomar? Han kanske talar om båda två. Kan fundera på det. Ett är då säkert att när Yeshua dog på träet, när han hängdes på trä, då var han helt utblottad. Alltså, han gav ju allt han hade och han blev gjort till synd. Han led som en syndare. Så att jag tror att vi måste se det att det har både med det andliga och det materiella att göra. Och man ska vi säga rent fysiskt sociala, för han lämnade till och med bort sin mamma till Johannes där. Han lämnade allting vad han hade. De tog hans kläder. Han hade inget fysiskt kvar. Men han var helt utblottad andligt också, om jag nu får säga, tala de termerna. Här finns djupa saker som jag har väldigt respekt för och vill vara försiktig med. För jag förstår inte det här riktigt, vad som har hänt med Yeshua. Jag försöker att förstå djupheterna i denna kärleken och det som Gud har gjort för oss i honom. Men det är så oerhört djupt och stort, så jag kan bara stå inför förundran, vad är det egentligen som har hänt? Det står att han var rik. Och det är klart, om man tänker på materiella rikedomar, så hade Yeshua allt han behövde. Jag menar, han kunde gå på vattnet, han kunde göra förvandla vatten till vin. Han hade en rik, han hade en klädnad som var väldigt dyr. Han kunde använda 5 bröd och 2 fiskar och bespisa massor med människor. Så han hade ju överflöd, alltså han hade ju Guds resurser hela tiden. Han kunde hela de sjuka. Trots det så var det vissa tider de hade det svårt och de var hungriga. Och de tog mat från ett sädesfält. Vid vissa tider behövde de fasta och så vidare. Det var en del av deras fostran. Och så att Yeshua, på ena sidan så hade han överflöd i allt vad han behövde. Alltså, han var ju rik på så sätt att han hade allt han behövde för att göra Guds vilja. Man kan ju definiera vad som är rikedom då, va? Rikedom är att ha med något eller mycket mer än vad man egentligen behöver. Då är man ju har man överflöd. Så att jag vill nog påstå att Yeshua var rik, för han hade de resurser som han behövde, både ekonomiska och andliga resurser vid alla tillfällen för att göra Guds vilja. Och han hade överflöd. Och då blev han ju fattig då, när han gav sig själv för att lida för våra skuld, för våra synders skull. Och då står det att för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. I vilken bemärkelse? Är det bara en andlig rikedom det talar om här? Jag tror inte det. För Paulus talar om att i hela detta ämnet är alltså en fysisk. Han talar om fysiska pengar. Att ge gåvor till de fattiga i Jerusalem. Och det var inga andliga gåvor som de gav. Utan de gav pengar. De gav sina materiella ägodelar. Och då säger Paulus att Yeshua blev fattig. Och då måste det ju vara i sammanhanget. Ha att göra med det materiella. För er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Så att genom Yeshuas död så finns även materiell rikedom för våran skull. För våran del. Som vi kan, det finns alltså en källa till materiella välsignelser i Yeshuas försoningsdöd. Det prisar vi här sen för också det. Då kan man ställa frågan, varför kunde inte de i Jerusalem hämta upp ifrån den här källan då? De kunde väl också förvandla vatten till vin och sälja det och tjäna pengar på det. Eller som profeten Elia och Elisa som gjorde under, så att det var ju massor med grejer som har man andliga resurser kan man väl skapa materiella resurser. Visst kunde de det, men det var inte så Gud ville att det skulle vara. Gud ville att de här församlingarna bland hedningarna skulle skicka pengar till Jerusalem, för han ville förena dessa två grupper av människor. Man ville använda sig av det här för att kärleken skulle överflöda och tacksamheten, och Gud hade sina kanaler att fylla deras behov. Och Paulus då var ju medveten om det och jobbade för att Gud skulle fylla deras behov på det sättet, genom hedningarnas pengar. Och han sa ju att de har ju också en plikt gentemot det, för de har fått del av det andliga goda, alltså ska de ge ut det materiella goda tillbaka, för det är en plikt man gör. När man får andligt gott så ska man ge materiellt gott tillbaka. Och då så får de tillfälle att göra det här. Om inte de hade haft behov i Jerusalem av den här materiella, så skulle det här inte tas emot på ett sätt då. De behövde ju inte det i så fall. Men nu så fanns det ett behov, och då kunde det fyllas av de här församlingarna bland hedningarna, de rättfärdiga bland folken. Okej, vers 10 läste vi, ska läsa den igen. Jag ger mitt råd i den här saken därför att det är bäst för er, ni som redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Fullfölj nu arbetet, eller ja, detta verk, så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter de tillgångar ni har. Och det här är en intressant grej. Vers 12 nu. Finns den goda viljan så är den välkommen med vad den kan ha vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. Jag har hört många gånger människor säga så här: om jag hade det så skulle jag ge. Då skulle jag göra det. Och då säger Paulus: har du en god vilja så bedöms inte det av det du inte har. Om du hade, du får ingen lön för att ha en sån önskan och tanke. Utan du får lön av Gud. Du får en belöning om du tar av det du har nu. Och ger utav det. Trots att det är lite. Och det sa han så här. De gav enligt sin förmåga. Ja, över sin förmåga. Och det kanske inte var så mycket. Rent ekonomiskt sett, men just att det var mer än vad de egentligen kunde göra, det var väldigt stort. Kom ihåg den här änkan som gav några skärvor, kopparslantar då i templet. Jeshua, alltså, hon har gett mer än alla de andra som gav av sitt överflöd. Hon gav av allt vad hon hade. Så att Gud säger ju till det som man har och utifrån den möjlighet man har, och så ger man därifrån. Där finns en andlig ett andligt erkännande av den som ger utifrån vad man har, inte av det man inte har. Så du kan inte skryta och säga: om jag hade då skulle jag ge och så här. Det är liksom ingen generositet. Generositeten ligger att i det du har, där ger du. Trots det du, om du har lite och ger av ditt goda hjärta, trots att du inte har så mycket, då blir det väldigt värdefullt i Guds ögon. Och du kommer att få lön både i denna världen och i den tillkommande för en sån attityd och ett sånt handlande. Finns den goda viljan så är den välkommen med vad den kan ha eller vad den ger, och bedöms inte efter vad den inte har. Vi ser hur de översätter den i 1917. Ty om den goda viljan är för handen så blir den välbehaglig med de tillgångar den har. Och bedöms ej efter vad den icke har. Okej. Vers 13. Detta säger jag inte för att andra ska få det bättre och ni får det svårt. Utan för att alla ska ha det lika. Det här är en intressant tanke. Om vi jämför med den andra undervisningen i de apostoliska skrifterna, så säger Paulus till Timoteus, tror det, säg till de rika att de inte ska förlita sig på sina rikedomar. Där säger han inte till honom, säg till de rika att de ska dela ut till de fattiga så det blir lika. Utan han säger, säg till de rika att de inte ska lita på sina rikedomar. Och att de ska vara generösa. Lär dem att vara generösa. Men de ska ju fortsätta vara rika. Och då står det i Uppsboken att den som ger till den fattige, han lånar till Herren och får tillbaka till Herren för det som han har gett. Så att det är lite, vad ska vi säga, det finns både den här biten att det ska finnas rikare människor än andra, och den här andra biten som vi ser här, att det ska bli en utjämning, att det blir lika för alla. Abraham var ju rik på väldigt mycket. Jakob, Avino, han var ju hos Laban. Och Laban hade bara lite när Jakob kom. Och han hade väldigt mycket i slutet när Jakob hade jobbat i 20 år. Eller var det 14 år kan vi säga, för de två döttrarna. Och sen började Jakob att få sin egen rikedom som Herren visade honom genom ett under hur han skulle göra då. Och på så sätt så gick Labans rikedom över till Jakob. Och Laban blev fattig. Inte fattig, men han blev inte alls så rik som han hade varit när Jakob jobbade för honom. Men Herren ville att de rikedomarna skulle gå över till Jakob. För Jakob, han var rak, han var rättfärdig, och Gud ville inte att Laban skulle ha de rikedomarna. Och Jakob tog emot och var tacksam för det. Nu gav han bort väldigt mycket till Esau sen när han mötte honom i sig. Men i alla fall så ser vi här att där ville inte Gud att det skulle vara en kommunistisk utjämning mellan Laban och Jakob. Utan han lät den rikedom som Laban hade gå över till Jakob. Det var alltså andliga lagar som styrde det här. Jakob levde enligt andliga rätta lagar. När han hade fått betala för sina skulder då. Han fick ut igen allt det som han hade gjort. Och var bedrag av andra, så fick han tillbaka. Men sen så hjälpte Gud honom att komma på fötter igen. Och Laban, som var en bluffmakare, en bedragare, han blev ju av med sitt. För han hade ju sått det här nu då. Så nu blev han ju av med det. Han fick skörda vad han hade sått. Och det ville Gud att han skulle göra. Men i det här fallet så har vi då troende människor, församlingar, som är en del av Messias kropp. Och här har vi det, en del som lider och de andra som har ett överflöd. Här måste vi få en utjämning, säger Paulus. Det ska bli en utjämning, det ska bli lika för alla i det här fallet. Som det står skrivet, den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist. Och det var ju så med mannat här. Det finns midrasher som berättar hur det var, hur de liksom hjälpte varandra och så vidare. Till slut så fick alla ändå så mycket som de behövde. Så att det var, alla hade manna i öknen, så mycket de behövde varje familj. Vi tackar Gud som i Titus hjärta har väckt samma hängivenhet för er. Han inte bara lyssnade till vår uppmaning, utan ivrigt som han var gav han sig iväg till er av egen fri vilja. Tillsammans med honom har vi sänt den broder som får beröm i alla församlingarna för sitt arbete i evangeliets tjänst. Nu presenterar Paulus de människor som kommer att ta hand om de här pengarna, och det här är jätteviktigt. Men man alltså kan inte kalla att Paulus bar om pengar, men när man ber om pengar, vill säga, när han då var involverad i ett gåvoarbete, ett givararbete, att administrera gåvor till andra behövande, så är han noggrann med att inte vara ensam i det här. För det är så lätt att lägga i sin egen ficka. Det kan vara administrativa kostnader, resekostnader, allt möjligt som gör att de här gåvorna som ges, de kommer inte 100% fram till gåvor till de behövande, utan det finns kommissioner på vägen då som kortar av det. Och då är det en typ av bedrägeri mot gåvogivarna, för gåvan kommer inte fram till målgruppen, utan det händer på vägen som petar på de här pengarna. Och det här är väldigt, väldigt frestande och väldigt svårt. Speciellt när det finns behov av de som förmedlar gåvorna. Här vi har ju exempel som Judas. Jag menar, han hade ju möjlighet att göra rätt, men han hade pengar och hade liksom, han tog lån kanske då, och så tänkte han att det skulle han tillbaka. Till slut så blev det inte av, och så vidare och så vidare. Och då blev han till slut en tjuv. Så det här med att ha hand om pengar är väldigt viktigt, att man är noggrann med det. Och i det här fallet så säger Paulus, nu har jag en med mig här som alla församlingar berömmer honom för sitt arbete. Han är alltså väl, de har väldigt stor förtroende för honom. Han skriver inte vem hans namn är, man kan spekulera om det var Lukas och så vidare, men jag vill inte gå in och spekulera här. Men det är alltså en som är, det har inte med saken att göra vem det är, vilket namn det är, men det är just vad säger andra om denna människa. Han är berömd i alla församlingarna, alltså en väl förtrogen broder som ni kan lita på. Han kommer att ha total insyn i det här gåvogivararbetet. Och inte bara det, han är också vald av församlingarna till att följa med oss på resan med gåvan som vi har hand om. Församlingen har alltså utpekat honom, valt honom. Han ska ta hand om de här pengarna. Och det är till Herrens ära som bevis på vår villighet. Vers 20. så undviker vi att någon kritiserar oss för hur vi tar hand om denna frikostiga gåva. Det här är jätteviktigt. Paulus var noggrann med att inte ge tillfälle att någon skulle kunna misstänka att de stal. Vi är nämligen angelägna om att angelägna att göra det som är rätt, inte bara inför Herren utan också inför människor. Här ser man vilken prioritering han har i sitt hjärta. Hans prioritering är att göra rätt inför, han lever inför Gud, han har Hashem inför sitt ansikte ständigt. Han vet att allt jag gör, säger, tänker och inte gör, det registreras i den andliga världen. Och jag vill göra rätt ständigt när jag är i offentligt sammanhang och när jag är i privat sammanhang, när jag är ensam, när jag är med min familj. I alla sammanhang vill jag göra det som är rätt. Och jag lever inför Gud. Det här är ju en normal gudsmänniskas inställning. Och det är det absolut viktigaste. Men det räcker inte att göra det rätta inför Gud. Man måste också inför människor vara noggrann med att se till att de inte får någon anledning att misstänka att jag inte gör det som är rätt. Och, det här, och därför så har han tagit med andra i det här. När det gäller pengar. Okej, jag vill. De kanske litar på mig här. Församlingarna. Men jag vill också vara noggrann. De som kanske misstänker mig, de ska inte få någon anledning till att misstänka mig. Att jag tar ut några kommissioner eller att jag inte lämnar fram hela gåvan och så vidare. Och då så har jag folk här som har full insyn i pengarna. I den här ekonomin. Tillsammans med dem har vi sänt ytterligare en broder. Honom har vi ofta och på många sätt prövat. Och han har då visat sig vara ivrig, särskilt nu därför att han har så stort förtroende för er. Jag vill en till då. När det gäller Titus så är han min vän och medarbetare hos er. Och vad beträffar våra andra bröder så är de församlingarnas sändebud till Messias ära. Ordet sändebud här är apostolos på grekiska. Det är alltså församlingarnas shlichim, sändebud, apostlar. I just att ta hand om pengar här då. Kom ihåg att ordet apostel inte har med det som katolska kyrkan och den kristna världen lär, utan det har att göra med att man har ett uppdrag. Man är sänd av någon som man har fått ett uppdrag. Man är en delegat. Och det här var alltså delegat från församlingarna att ta hand om den här gåvan. De var alltså sändebud av apostlar just för att ta hand om pengar. Ge dem nu inför församlingarna bevis på er kärlek och på att vi hade rätt när vi berömde oss av er inför dem. Jag skulle vilja gå tillbaka och titta på några bibelställen här. När det gäller de fattiga så är det väldigt viktigt att vi hjälper dem som har det svårt ekonomiskt. Och man kan ju hjälpa på många olika sätt. I västvärlden, nordvästvärlden, så tänker man ofta att om någon har det svårt så har han sig själv att skylla. Och det finns en sanning i det. Men det är inte bara så. Om vi läser i Toran så ser vi att den som gör rätt, han kommer att bli välsignad ekonomiskt. Och det blir alltså ett resultat av att göra rätt för sig. Man arbetar, man sköter sig, man är idog och så vidare, man är inte lat. Och man är generös och man är rättfärdig inför Gud. Då får man ekonomiskt överflöd. Det blir ett resultat av det. Men alla gör inte det. Och det blir människor som har det svårt, människor som har det fattigt. Och det kan också bero på att de är införda i ett sammanhang där det finns förbannelser som kanske dras med generationer bakåt i tiden. Och man liksom kommer in i ett sammanhang där man har det svårt ekonomiskt. Och det är inte alltid så lätt att bara säga att det är individens fel när han har det svårt ekonomiskt. För det kan finnas ett sammanhang. Och i det här fallet såg vi då att Jerusalem, hela området, så var det ekonomiskt svårt. Hela landet hade det ett hungersnöd. Och det var ju inte för att de gjorde fel. Jag menar, församlingen i Jerusalem var ju inte skyldig till att det blev hungersnöd. Tvärtom. De var ju det ljus och det salt som hindrade att hungersnöden skulle bli värre. Det var ju de ogudaktiga i dessa områden som drog Guds Guds straff och dom över landet på, och så att det blir hungersnöd. Men vi har olika sammanhang då. Så vi ska inte alltid analysera vad är det som har skapat det här problemet. Utan när det är människor som är i nöd så behöver vi hjälpa dem. Vi ska behöva hjälpa dem. Det hebreiska ordet som används för att hjälpa dem som är i nöd, det är tzedaka. Det är inte bara de som är i nöd, men de, att man gör goda gärningar. Att man hjälper människor som har det svårt. Att man ger almosa. Det finns 8 olika nivåer av att hjälpa människor som har det svårt. Den första nivån är när man ger med ovilja. Och det är den lägsta nivån du ger. Men du liksom har ingen speciell glädje utan okej då, här har du. Och den nästa nivå som är högre då. När man ger mindre än vad man kan men man ger det med glädje. Det är ju bättre än att ge med ovilja. Och den tredje nivån är när man ger direkt till den behövande som ber om hjälp. Och då måste man ju ge med glädje naturligtvis. Så kan man ge med även mindre än sig själv. Ja, man ger till den som är behövande som ber om hjälp. Fjärde nivån, man ger direkt till den behövande utan att han ber om det. Man liksom hänger med och ser, det är ju, lite, det är ju högre. Om någon ber om hjälp, okej, då vet jag att det finns ett behov och då ger jag. Men om jag är intresserad av min medmänniska, speciellt mina andliga syskon, och tar reda på lite grann hur de har det, som de gjorde i Makedonien här, då tar man initiativet själv istället för att den andra ska be om hjälp. Och det är ju inte alltid så att man vill be om hjälp om man har det svårt. Det är ju, har ju med att man inte vill störa, man vill inte utnyttja andra, det kan vara stolthet och det kan vara annat som ligger bakom. Att folk inte ber om hjälp när de har det svårt. Och där är det viktigt att man är känslig här för varandra. Och när vi ser att det finns ett behov så måste vi vara känsliga att kunna hjälpa de här människorna. Nästa nivå, femte, när man ger indirekt, det är en högre nivå. För om du ger direkt till den behövande så blir den behövande, han får en tacksamhetsskuld gentemot dig. Dels gentemot Hashem som har använt dig men också gentemot dig eftersom den personen har sett dig ge den gåvan. Och det kan skapa en situation som är något spänd. Det är inte den bästa. Du kan också, om du ger gåva till någon som har det svårt, så kan det skapa stolthet i dig. Det kan skapa ett, vad ska vi kalla det? Den här personen som tar emot gåvan kan se upp till dig och det kan skapa felaktiga bindningar mellan dig och den du ger. Och det har också med makt att göra. Den som ger pengar är den som styr och så vidare. Och den här styrningen måste man vara jätteförsiktig med. Så när man ger indirekt så kommer man upp till en högre nivå. Då vet inte givaren vem det är som blir hjälpt. Man ger alltså till en organisation eller till en grupp människor som ger till de som har behov. Men den som blir hjälpt vet vem som ger. Det är ju en situation då. Givaren vet inte vem som blir hjälpt. Men den som blir hjälpt vet vem som är givaren. En ännu högre nivå. När man ger indirekt så att givaren vet vem som blir hjälpt. Men den som blir hjälpt vet inte vem som ger. Det är bättre det. Det är en högre nivå. Varför? Jo, för då. Den som får hjälpen känner ingen felaktig skyldighet eller tacksamhetsskuld till givaren. Och det är bra att undvika en sådan känsla. Då blir bara tacksamheten till Gud och till de underbara människor som har gett som man inte vet riktigt vem det är. Det kan skapa felaktiga bindningar mellan människor, de här typen av gåvor. Men det gör inte alltid det, men det kan göra det. Och sen har vi en ännu högre nivå när man ger indirekt så att givaren och den som blir hjälpt inte vet om varandra. Det finns ju, man ger till en fond och den som ger till fonden vet inte var pengarna går. Bara att det går till behövande. Och den som tar emot pengarna vet att det kommer från fonden, men de vet inte vilka som har gett till fonden. Vet att det finns flera eller någon, men inte exakt vilka. Och det är en högre nivå när det finns anonymitet på båda hållen. Då kommer HSM mer in i centrum här. Inte människorna kommer inte så mycket i centrum då. Och den här fonden måste ju då administreras av ansvarsfulla personer. Och nu om vi tittar på det som hände med Paulus här. De har ju skapat en fond här. Och de har ansvarsfulla personer. Han presenterar dem. Här har vi en grupp människor som är ansvarsfulla. Nu ger Makedonien, och det är inte personer där utan det är församlingar i det här fallet. Och då är det liksom inte individer som kommer att bli upphöjda här. Herr Lundström och herr Nilsson och de här som nu har varit jättestora gåvgivare, det var de som gav de här pengarna. Nej, det ges inga namn utan det är församlingar. Han till och med säger Makedonien och Akaja. Han säger inte församlingen i Filippo, för det är församlingen i Thessalonica, utan större områden, och då blir det mer anonymitet. De har gett till den här fonden och nu så distribueras det i Jerusalem till de behövande, och det är också ganska anonymt här. Och den högsta formen av hjälp är när givaren underhåller någon så att han inte blir fattig. Genom att ge honom ett betydande stöd på ett värdigt sätt genom lån, rådgivning eller utbildning så att han kan få en anställning eller sätta upp ett eget företag så att han inte behöver vara beroende av hjälp från andra. Hjälp till självhjälp med andra ord. Det är det högsta. Så alltså, när det är en akut situation då ger man nu för att avhjälpa en situation som de behöver mat nu. Eller de behöver betala en räkning nu. Då ger vi det nu. Men vad kan vi hjälpa dem med så att det inte ska behöva hända igen? Att de ska ha det här behovet igen? Jo, vi hjälper dem att få ett jobb. Hjälper dem att få utbildning. Hjälper dem att få sätta upp ett företag eller vad som helst. Så att de själva kan överleva och leva på en annan ekonomisk nivå. Så att de inte blir beroende av det här i framtiden. Det är den högsta nivån. Och så står det i tredje Mosebok 25, 35 till och med 37. Om din broder blir fattig och kommer på obestånd hos dig så ska du ta dig an honom. Om det så är en främling eller en inneboende ska han få leva hos dig. Du ska inte ockra på honom eller ta ränta till du ska frukta din Gud och låta din broder leva hos dig. Du ska inte låna honom pengar mot ockerränta eller ge honom av din mat mot ränta. En annan text finns i femte Mosebok 15, vers 1 och framåt. Vi ska läsa den texten 1 till och med 18. Vart sjunde år ska du låta vara ett friår, och detta är vad som gäller angående friåret. Varje långivare som lånar ut något åt sin nästa ska då efterskänka sin fordran. Han får inte utkräva skulder av sin nästa och sin broder, ty Herrens friår har utlyst, det är sabbatsåret då, var sjunde år. En utlänning må du kräva, men om du har något att fordra av din broder ska du efterskänka det. Men ingen fattig borde finnas hos dig, ty Hashem ska rikligen välsigna dig i det land som Hashem din Gud ger dig till besittning som din arvedel. Om du endast lyder Hashem din Guds röst så att du håller fast vid alla dessa bud som jag idag ger dig och följer dem. Här ser vi att om man lyder buden i landet Israel, om judarna lyder buden i landet Israel, så blir det ingen fattig. Ty Herren Gud ska välsigna dig som han har lovat dig. Du ska ge lån åt många folk, men själv ska du inte behöva låna. Och du ska råda över många folk, men de ska inte råda över dig. Om det nu blir så i Israel nu att araberna tar makten, att de får stort inflytande i landet, så beror det på att judarna i landet Israel inte följer buden som de ska. Om det finns någon fattig hos dig, en av dina bröder, i någon av dina städer. När det står bröder så är det alltså förbundssyskon, förbundsfolket här talar om. Sådana som är inne i omskärelseförbundet. I någon av dina städer, i det land som Hashem din Gud ger dig, ska du inte förhärda ditt hjärta. Och här har vi nyckeln här. Inte förhärda sitt hjärta gentemot de som är behövande. De fattiga. Eller tillsluta din hand. Får inte ha din hand stängd. För din fattige broder. Utan villigt öppna din hand för honom. Och villigt låna honom vad han behöver i sin brist. Det är det första steget, låna. Se till att inte denna onda tanke uppstår i ditt hjärta. Det sjunde året, friåret är nära. Och du så ser med ont öga på din fattige broder och inte ger honom något. Han kan då ropa till Hashem mot dig och synd kommer att vila på dig. Här ser vi alltså, Toran lär oss att pengar som jag har är inte mina. Jag är administratör av Guds rikedomar som han har lagt i mina händer. Han har gett mig kraft att förvärva rikedomar, står det skrivet. Och när jag har kunnat förvärva rikedomar på ett eller annat sätt så måste jag förvalta dem på enligt Guds vilja. Och en av sakerna han vill att jag ska göra är att jag ska hjälpa dem som har det svårt. Så jag ska inte tänka att det här är mitt, det har jag jobbat för mig själv. Gud vill att jag ska ge till andra av det jag har. Inte så mycket att jag själv blir fattig. Det finns vissa regler inom judisk halacha för hur mycket man får ge av det man äger. Du får inte ge så att du själv och din familj blir lidande av det. Det är förbjudet enligt judisk halacha. Men du måste hjälpa dem som har det svårt. Du ska villigt öppna din hand för din broder, för de behövande och fattiga i ditt land. Ska vi se var vi var någonstans. Vers 10. Du ska villigt ge åt honom och ditt hjärta ska inte vara motvilligt när du ger. För en sådan gåva skull ska Hashem din Gud välsigna dig i alla dina verk och i allt vad du företag dig. När man ger till de fattiga så blir man välsignad rent ekonomiskt. Fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet. Här ser vi tre nivåer av fattigdom i landet. Det är tre nivåer som man kan leva i landet. Du ska villigt öppna din hand för din broder, för de behövande och fattiga i ditt land. Om någon av ditt folk, en hebreisk man eller kvinna, har sålt sig till dig och tjänat dig i 6 år, ska du det sjunde året frige honom. Och när du friger honom ska du inte låta honom gå med tomma händer. Förse honom rikligt från din jord, från din loge, från din vinpress. Du ska ge honom av det som Hashem, din Gud, har välsignat dig med. Kom ihåg att du var slav i Egyptens land och Hashem, din Gud, friköpte dig. Därför ger jag dig denna befallning idag. Men skulle han säga till dig att han inte vill lämna dig, därför att, ja, den ska vi inte ta. Vi kan, det är alltså tre typer av stadier här. I verserna 4-6 så har vi att ingen fattig kommer att finnas hos dig. Det är det första idealiska stadiet, kan vi kalla det. För det är Hashem vill ju att alla judar och alla av förbundsfolket ska hålla buden. Om ni håller buden så kommer Herren att välsigna. Han kommer ge dig regn i rätt tid och du ska få överflöd i vinskörden och på åkern och av dina oliver, så du får olja och allting sånt här. Och dina boskap kommer att välsigna dig och överflöd på allt. Du ska till och med ge lån till många folk. Och inte behöva låna någon. Då kommer det inte finnas någon fattig hos dig. Så var det under Salomos tid. Kung Salomo. Men det här är inte alltid så. Det är det idealiska. Men här beskriver då alltså de här tre första verserna. Ingen fattig kommer att finnas hos dig. Om du endast lyder Hashems din Guds röst. Fullständig lyna från buden. Förbuden skapar en hög välfärdsnivå i hela Israels folk så att ingen behöver ta lån. Man kommer tvärtom att kunna låna ut till många länder. Den andra nivån är det som står i vers 7-10 i 5 Mosebok 15. Om det finns någon fattig hos dig, alltså det är alltså en lägre nivå. Innan sa du att det kommer inte att finnas någon fattig hos dig, men nu kommer vi läsa att om det finns någon fattig hos dig, i den här lägre nivån av lydnad kan det möjligtvis finnas någon fattig bland israeliterna. I det fallet är folket beordrat att ge eller låna ut tillräckligt mycket för att täcka hans behov, men inte hans nycker. Man ska fylla folks behov, men inte deras nycker. Om folk ber om pengar för att köpa alkohol eller droger eller tobak, då är jag inte intresserad av att ge. Så om jag misstänker att någon ska missbruka pengarna, så säger jag, okej, kom in här i affären, jag köper mat till dig. Vad behöver du? Jag betalar. Och det har hänt mig flera gånger. Det hände mig förra veckan. Och den här personen var inte intresserad. Nej, han vill ha bara pengar. Och då sa jag, ger inte pengar. Om du har behov så kan jag hjälpa dig att köpa mat. Men då visade det sig att det var inte hans behov. Det var alltså det var nycker. Han missbrukade pengar. Och det kan man ju då... Det är ju inte bara pengar man ska ge folk, utan man ska hjälpa dem i deras behov. Har de behov, om de har missbrukat sina pengar, då måste vi ju hjälpa dem så att de inte missbrukar sina pengar. Då ska vi inte ge dem pengar. Det är ju det värsta man kan ge till dem, om man använder pengarna till att förstöra sig själva. Då måste vi ju ge dem sånt som verkligen är en hjälp för dem. Om den fattige inte kan lämna tillbaka lånet blir det efterskänkt under friåret. Man ska alltså låna i första hand, men så har vi det här underbara sabbatsåret som ska reglera de här skulderna mellan de olika i landet, så att det inte blir stora klyftor mellan rika och fattiga i Israel. Det finns många texter som talar om att vara generös mot de fattiga. Psalm 37, 25-26, Psalm 41, 1-3, Psalm 112 och 15, Ordspråksboken 14 och 31, 17 och 5, 19 och 17, 21 och 13, 22 och 9, 28 och 27, 31 och 20, Matteus 5 och 42, Markus 10 och 21, Lukas 6 och 35, 18 och 22, Romarbrevet 12 och 13, Efesierbrevet 4 och 28, Hebreerbrevet 13 och 16. Alltså ser vi det att socialhjälp, att hjälpa de behövande, är en viktig del av judendomen, av den judiska tron, av Herrens tro, Herrens folk. Den lägsta nivån då, det som Toran beskriver i 5 Mosebok 15, 11-18, fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet. Det här är alltså den faktiska situationen. För Gud vet att folket inte kommer att uppfylla buden som de ska, och då blir det hungersnöd, då blir det fattiga i landet, och det kan drabba både den ena och den andra. I denna nivå där det saknas lydnad generellt i folket, det är inte alltid individuellt, utan det är alltså, vi är ju i ett sammanhang, vi påverkas ju av det sammanhang vi lever i. Så om folket i generellt sett har en låg nivå av lydnad, så påverkar det även de som lyder ordentligt när det gäller de materiella välsignelserna. Vi får inte vara så individualistiska i vårt tänkande, utan Herren ser folket som en kropp. Men det saknas lydnad generellt, så visar Toran att det aldrig kommer att saknas fattiga ibland oss. Därför är vi skyldiga att hjälpa dem. Det kan till och med bli så mycket fattigdom att några blir sålda som slavar, som vi läste i den här texten. I så fall måste de frisläppas under det sjunde året med en generös avskedsgåva. Resultatet av denna generositet blir att Gud välsignar allt vad vi gör enligt Toran. Det hebreiska ordet tzedaka ska vi titta lite grann på några minuter till innan vi slutar för idag. Ordet tzedaka är ett ord som används när det gäller att hjälpa de som har det svårt, eller att det är alltså en plikt man uppfyller. Man gör någonting positivt, tzedaka. Och det har ofta med att man ger pengar, eller att man besöker en sjuk, eller att man tänker på de som har det svårt. Och det här ordet tzedaka analyseras utav Rabbi Hirsch, Samson Rafael Hirsch, i en kommentar som han har väldigt omfattande, och han analyserar de hebreiska ordens betydelse. Och här har han gjort en analys, översatt till svenska, av ordet tzedaka. För det står Vayachshevcha lo tzedaka, och det tillräknades honom för rättfärdighet i första Mosebok 15 och 6. Abraham trodde på Gud och det räknas honom som rättfärdighet. Och då analyserar han ordet tzedaka här, rättfärdighet. Det finns utrymme att spekulera om subjektet i denna mening är Abraham eller Gud. Ärendet cirklar kring betydelsen av ordet tzedaka, rättfärdighet. För uppenbarligen har tzedaka grundläggande två olika betydelser. I vissa fall handlar det om den som utför tzedaka bara i enlighet med lagens strikta krav. Man gör tzedaka, man gör det som är rätt. Således, ve anta bi tzidkati, och min rättfärdighet kommer att svara för mig. I första Mosebok 30 och 33 finns det den. Jakob säger ju det när han säger till Laban att, jag tror det är i det sammanhanget, när han ber att Laban ska kolla om det är någonting som jag har här, som jag har stulit, som inte tillhör dig, så ska min rättfärdighet svara för dig. Det kommer att visa sig. Han har gjort precis det som var rätt. Jakob tog ingenting, inte någonting av det som var Labans när han gick därifrån. Och ett annat ställe, det är Jesaja 5:23. Betzidkat tzadikim yasiru mimenu. Och de rättfärdigas rättfärdighet eller rättighet har tagits ifrån dem. Alltså ordet rättfärdighet kan också förstås som rättighet enligt skrifterna. Genom att tjäna Laban troget skulle Jakob endast uppfylla sin rättmätiga plikt. Om en domare befriar den skyldige i utbyte mot en muta och därmed ignorerar den andra partens tzedaka. Nu kommer in i Jesaja här. Hans rättfärdighet eller hans rättighet, så nekar domaren de som har rätten på sin sida sin rättfärdighet eller sin rättighet eller sina rättigheter. Och då det utgår, alltså han förklarar texten Jesaja 5:23 där. Å andra sidan, alltså å ena sidan var tzedaka någonting som har med rättfärdighet att göra och rättighet att göra. Å andra sidan så betyder tzedaka, tzedaka är inte identiskt med mishpat som betyder dom. Tzedaka är alltid nämnt vid sidan av mishpat, dom, som något annat. Till exempel när det står att Abraham, ängeln sa till att Abraham, han ska befalla sina barn att göra rätt och rättfärdighet, mishpat och tzedaka. Det var det Abraham skulle befalla sina barn att göra, och därför så var ängeln tvungen att berätta för Abraham vad han tänkte göra med Sodom. För Abraham skulle befalla sina barn att göra mishpat och tzedaka, rätt och dom och rättfärdighet. Så säger rabbinen här att mishpat står vid sidan av tzedaka. Det är alltså inte samma sak, det är två olika saker. Endast den som gör både mishpat och tzedaka, tzedaka och mishpat, rättfärdighet och dom, uppfyller sin plikt i livet. Det här är intressant. Endast den som gör både tzedaka och mishpat, rättfärdighet och dom, uppfyller sin plikt i livet. När Gud gör tzedaka skänker han favör till sina skapelser utifrån sin nåd, inte på grund av deras förtjänst. Mishpat här rör från ordet roten shafat, som är relaterat till shafat, safad, shavad, shavat, shut. Den grundläggande innebörden av alla dessa rötter är att sätta något på sin rätta plats. Sätta något på sin rätta plats. Den primära betydelsen av shafat är alltså att införa ordning. Det har med dom att göra. En shofet, domare, sätter saker på sin rätta plats eller ser till att de förblir där. En mishpat, dom, gör inte någon rik eller lägger inte till det som redan finns. Mishpat upprätthåller bara det som finns och återställer saker till dess rättmätiga ägare. Om någon förlorar pengar eller resurser, för min skull eller genom mitt fel, så är jag skyldig att ersätta honom för att uppfylla kraven från mishpat, från dom. Tzedaka. Nu går vi över till det också. Som vi egentligen studerar här. Från roten tzedak är något annat. Som vi redan har noterat. Ja, skriver rabbin här. Har inte vi läst, men. Tzedaka. Eller tzedek. Tzedek. Alltså tzedek är den maskulina formen. Tzedaka är den feminina formen. Tzedek är fonetiskt relaterad till arameiskan. Shadach, att lindra, tillfredsställa, upprätthålla. Med andra ord, att ge den andra personen vad han behöver. Att vara snäll mot honom. Att ha omsorg om honom och söka hans välbefinnande. Det är vad det ordet betyder också. Tzedek, den alltså maskulina delen av ordet, rätar upp världen. Och främjar individens och samhällets lycka. Genom attributet tzedek kommer alla skapade varelser att gynnas av de villkor som är avsedda för dem enligt en gudomlig plan. Tzedek, alltså rättfärdighet, är målet för Guds ledning av världen. Ur människans synvinkel är tzedek idealet. Varje gudomlig, Paulus säger så, för att det ska bli jämvikt, alltså för att det ska bli jämnas ut, så att det ska inte vara att ni blir utfattiga och de blir rika utav den här gången, utan det ska vara jämnt. Det är tzedek det. Det är liksom målet för det hela. Vi ska ha ett mål här, att det ska bli jämvikt bland de troende, att ni ska ha ungefär lika mycket pengar eller lika mycket materiella tillgångar. Och för att det ska nås upp det här målet så behövs tzedaka. Tzedek är målet, tzedaka är hur man ska nå fram till det här målet. Det är så rabbinen kommer att, om vi läser vad han skriver här, så det är det han menar. Tzedek rätar upp världen och främjar individens och samhällets lycka. Genom attributet tzedek kommer alla skapade varelser att gynnas av de villkor som är avsedda för dem enligt gudomlig plan. En gudomlig plan. Tzedek är målet för Guds ledning av världen. Ur människans synvinkel är tzedek idealet, har vi läst. Varje gudomlig eller mänsklig handling, lite här nu. Varje gudomlig eller mänsklig handling som för den enskilde eller samhället närmare detta mål är tzedaka. Tzedek krävs för tzedaka, alltså målet, krävs för vi vill ju ha, i det här fallet så Paulus då, vi vill ha jämvikt. Hur ska vi få jämvikt? Jo, vi gör tzedaka. Det är de här handlingarna som vi gör, goda gärningar här, vi samlar ihop pengar och skickar dem till Jerusalem. Då gör vi tzedaka för att det ska bli tzedek. Och tzedaka, det vill säga goda gärningar, leder till tzedek. En gång till. Tzedek krävs för tzedaka. Klart, vi måste ju ha en målsättning, vi måste ha ett ideal. Om vi inte har idealet så kan vi inte jobba på rätt sätt. Idealet krävs för att vi ska kunna handla rätt. Och att vi handlar rätt leder till att vi når fram till idealet. När Gud handlar med tzedaka gentemot sina skapelser, agerar han välvilligt mot dem. När människan handlar med tzedaka gentemot sin medmänniska, i det här fallet ser vi det Paulus samlar ihop pengar för att de skulle ge till sin medmänniska, agerar hon välvilligt mot honom eller henne och uppfyller en förpliktelse inför Gud. Alltså en förpliktelse att hjälpa dem som har det svårt. För varje person är skyldig att främja tzedek med alla sina andliga och materiella resurser. Alltså man uppfyller en förpliktelse inför Gud eftersom varje person är skyldig att främja tzedek med alla sina andliga och materiella resurser. Hela anledningen till att människan får dessa resurser är att etablera tzedek i den värld som finns omkring henne. Du har fått resurser för att du ska hjälpa till, du ska samarbeta med andra för att den här världen ska nå fram till Guds syften med den. För att det ska bli tzedek i världen. Därför gör vi tzedaka. Varje bidrag till upprättandet av tzedek är tzedaka. Tzedaka är alltså ett helt liv av plikttrohet. Plikttrohet. Mishpat, dom, är bara den negativa sidan. Fly det onda. Medan tzedaka är det positiva förverkligandet av det goda. Vi kan stanna där tror jag. I hans citat. Det är så, om vi går tillbaka då till det som vi studerar här i Andra Korinthierbrevet. Paulus kallar det här arbetet för nåd. Nåd. Vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Det är en nåd att få vara med och arbeta för att det ska bli tzedek, rättfärdighet i världen. Att det ska bli jämlikhet. Att det vi som ger tzedaka, vi har fått nåd. Du får nåd när du ger. Det är en nåd att kunna ge. Och då säger Paulus att det är ett privilegium, ett nåd. De har fått nåd att kunna ge. Gud har lagt i deras hjärtan den här längtan. Det är någonting väldigt positivt att kunna ge och vara med i detta arbete som Gud har lagt framför oss. Så vi, det här är alltså motsatsen till den egoistiska tanken att vi roffar åt oss, samlar på hög för att vi ska ha så mycket åt oss själva som möjligt. Motsatsen, det är så en syndig människa som tänker så. En rättfärdig människa tänker på helhetsbilden, har ett ideal, vill jobba för att världen ska bli som Gud vill att den ska vara. Och då ger man gåvor till de fattiga. Matteus 6 talar om det här. Akta er för att utföra goda gärningar för människor, att människor ska se er. Om vi tittar på den hebreiska översättningen här, Hebrew New Testament. Hishamru lachem me'asot tzidkatchem lifnei bnei Adam. Vaka över er själva, eller vaka er själva, akta er me'asot för att göra tzidkatchem, era rättfärdiga handlingar, era tzedaka, eran tzedaka, lifnei bnei Adam, framför människobarn eller människor. Så har de översatt det i 1917. Tagen er tillvara för att öva er rättfärdighet inför människorna. Alltså konceptet här är tzedaka. Tzedaka. Och det är inte alltså samma ord i hebreiska namn som att man blir rättfärdig genom tro. Men det är olika betydelser av ordet tzedaka. Men i det här fallet så har tzedaka att göra med att man gör rätt när man hjälper de som har behov. Och då säger våra mästare, ta er tillvara då för att göra det inför människorna. Här ser vi att han lär oss, det vi tog upp de här grejerna då, att när man ger anonymt så är det en högre nivå. Att man inte gör det för att bli synlig, man gör inte för att man ska få ett namn, för att man ska få en plåt inskriven med sitt namn, den som har gett så mycket till detta verk och så vidare. Utan man, nu är det i det här fallet, när det gäller tzedaka, när det gäller människor som har det svårt, så ska man vara väldigt noggrann med att inte tala om vem det är. Varför? Jo, därför att de här människorna, som vi sa det tidigare, kan få en felaktig bindning till dem som ger. Och det kan vara också, i första hand kan det ha att göra med att man får inte låta dem känna sig skamsna, de som tar emot behov, tar emot hjälp i sina behov. De får inte känna sig skamsna. Man kan skämmas när man är i en situation när man behöver ta emot ekonomisk hjälp. Och då är det väldigt bra att de som får hjälpen inte vet vilka som har gett det. För då blir det inte någon skam utav det. Därför säger Yeshua, akta er för att utföra era gärningar, göra tzedaka för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. När du ger en gåva, tzedaka med andra ord, blås då inte i trumpet. Det är olika typer av gåvor. Du ser kung David när han gav till templet. Och titta här så mycket jag har gett. Jag har gett av mina egna pengar. Jag har gett av krigsbyte. Jag har gett av det och det och det. Allt det här ger jag till min herres hus. För jag älskar det huset. Han följde inte den här regeln som Yeshua sa. För det hade inte att göra med att ge till dem som har behov. För det är just när man ska ge till dem som har behov. Som man inte får. Det är jättekänsligt här. Att de inte ska känna skamsenhet. Och veta vilka det är som ger. Men andra typer av gåvor kan man faktiskt tala om att man gör. Så det, den här regeln får man inte använda utan alla typer av och gåvogivare. Det får man inte göra. När du ger en gåva, med andra ord, till de behövande, blås då inte i trumpet för dig som hycklarna gör i synagogan och på gatorna för att människorna ska berömma dem. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva till de behövande, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Så att din gåva ges i det fördolda, då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och det här ser vi då att när de samlade ihop pengarna i Makedonien och i Akaja, så tror jag inte de skrev namnen på alla de som hade skickat pengar. När de kom till Jerusalem, ja det är den och den och den och den är den som har gett. Och den har gett så mycket, den har gett så mycket. De samlar ihop alla pengarna i en hög. Och så säger de, församlingarna i Makedonien och Akaja har samlat ihop de här pengarna. Och det här är en gåva till dem, från dem till er. Och nu får ni distribuera det enligt det som ni ser här. Ledarna i församlingen vet vilka som har mest behov. Och ingen vet vilka som har gett direkt. Och ingen vet, de som ger vet inte direkt vilka som får. Men gåvorna nås till de som har behov på grund av att det finns ansvariga människor som sköter det här arbetet. Och jag vill tacka för era närvaro ikväll här. Och önska er mycket välsignelse. Överflöd på allt. På tro och på tal och på kunskap och andliga gåvor och materiella gåvor. Så att ni har allt vad ni behöver och också kan ge till allt gott verk.
Tack så mycket.
Tack. Shalom.
Shalom.